Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Fem kvinnor har på kort tid mördat sommarstående man. Pojkvän är väldigt kontrollerande, vill veta vad jag är hela tiden. Om jag inte svarar på sms på 50 minuter så blir jag bestraffad senare. Tvingas hela 400 kvinnor och barn att fira jul i skyddat boende.
Jag orkar snart inte mer. Ett slag till så dör han nog. Jag ber dig sluta slå mig. Och ditt svar är: jag slutar slå dig när du börjar bete dig.
Välkomna tillbaka våra lyssnare.
Hoppas ni får en fortsatt god fortsättning på detta året.
Mm. Det hoppas jag att du också får, Michelle.
Ja, och du med, Silla.
Ja, jag är så taggad på nytt år, nya tag och fullt ös med podden.
Mm, verkligen. Det skulle vara skönt att lägga 2020 bakom sig. Och
2020.
Åh, det går så fort. Jag hinner ju inte med.
Ja, men det är bra, för då har vi stannat i ålder med.
Ja, det är bra.
Ja, vi fortsätter att tro på det. 2020 är det som
2020,
gäller.
Vi kör på den i 10 år framåt.
Yep, det går bra.
Mm, bra.
Forever young.
Forever young. Ja, idag ska vi träffa en kvinna.
Ja.
Som har levt i en ganska våldsam relation. En kort period, men det hände mycket på den perioden.
Mm.
Det började med att du fick ett mejl från hennes dotter.
Ja, ska jag läsa lite?
Ja, läs lite så jag lyssnar på vad vi fick i vår inbox.
Ja, fick vi på Instagram. Där står det: hej, jag vet inte om ni svarar när man skriver, men jag ger det ändå ett försök. År 2021 träffar min mamma en man när hon var ute med några kompisar. Han ville följa med henne hem på kvällen och vägrade sedan att gå. Efter detta misshandlade han henne varje dag, våldtog henne flera gånger om dagen, satte en kniv i golvet och ströp henne tills hon inte kunde. Tills hon kände sitt eget blod i munnen. Och han hotade med att våldta mig och min lilla syster. Det visade sig sedan att han hade flera domar. Bestående av bland annat våldtäkt och grov kvinnofridskränkning och misshandel. Och så är det ju jättemycket annat som jag tänker att vi kanske ska lyfta lite senare i podden. När vi pratar med Sofia. Men jag skulle vilja läsa vad Sofias dotter Mia skrev. Och det var: hon är en otroligt stark kvinna. Hon har lärt mig två viktiga citat som alla utsatta kvinnor borde få höra. Det första är: skyll aldrig på dig själv, för du har inte gjort fel. I så fall hade du suttit i fängelse nu. Det andra är: ibland måste man vara svag för att kunna vara stark. Om ni är intresserade av hennes historia så delar jag gärna hennes kontaktinformation. Er podd hjälper så många kvinnor att skämmas mindre och våga träda fram. Fortsätt med det ni gör. Ett fantastiskt arbete, kram. Och så din dotters namn. Jag vet inte om vi får nämna det.
Nej, vi kan
utesluta det. Vi utesluter det,
ja.
Eftersom att din dotter inte är med här idag så tycker jag att då behöver vi inte säga något.
Nej. Vilken fin och klok dotter du har.
Absolut. Båda två.
Ja.
Mm. Vi kan ju börja med, vem är du?
Ja, vem är jag? Sofia. Nu var vi på 2020, så det är väl lite yngre då än 39. Nej, men precis fyllt 39. Jobbar som assistent just nu, eller personlig assistent. Har varit där 5 år. Trivs jättebra och jättefin människa. Helt underbar. eller sjukskriven för tillfället faktiskt. För jag gick in i jobbet för att fly sanningen om vad jag varit med om lite grann, kan man säga. Men till sist kraschade jag och kände att jag måste ta tag i mitt mående.
Ja, ta en liten paus från allt och bygga upp det själv igen.
Precis, för jag flydde till allt. Alltså jag var på jobbet så mycket jag kunde. Och jag hade nog ett dåligt samvete mot henne också, för hon blev med lite drabbad. Kommer väl till sen antar
jag. Ja, det gör vi.
Men just nu gör jag faktiskt inte så mycket annat mer än jag går hos traumaterapeut 2 dagar i veckan, 2 olika. För att minnas, för att komma ihåg det som jag har, ska man säga,
stängt
bort ute lite, för att det är jobbigt att tänka på ibland om man fryser väl lite grann i de situationerna liksom, för att slippa smärtan.
Ja. Den här formbehandlingen du går på, är det något du själv har fått ta tag i, eller det är något som samhället har
erbjudit dig? Jag bad väl om hjälpen.
Ja.
Jag vet inte om man kan bli, alltså om man blir erbjuden direkt så, men man får ju ändå informationen, fick jag från socialen när jag var där i början, vad som finns för hjälp, och sen får man ju själv ringa.
Ja, precis. Det är ju det. Men det är ju jättebra att man får informationen i alla fall.
Ja, och det är helt fantastiskt. De har varit fantastiska allihopa där. Men,
du känner att det hjälper?
Absolut.
Ja.
Det är helt annat idag.
Mm.
Men alltså, det är väl vem jag är idag. Jag strävar väl efter att komma tillbaka till den jag var.
Om det låter härligt. Så.
Känna mer positivitet och längtan. Vill jag göra saker och inte isolera mig. Och...
Ja, det låter nog av det.
Ja, absolut.
Du börjar med att berätta hur du träffade den här mannen.
Ja, jag träffade han för ganska många år sedan. Första gången på en fest. Fick vi reda på att han, innan vi gick dit, att han hade suttit inne för våldtäkt eller något. Men jag lade inte så mycket vikt vid det. För att jag dömer inte människor. Jag vet att man kan bli feldömd. Hit och dit, och jag visste vem den här kvinnan var lite. Men sagt, han var bara en på festen. Men vi fastnade för varandra lite där. Alltså tittade på varandra lite och pratade väl lite, smsade efteråt och så. Men jag var inte mer med det. Men sen efter några år så... Han skrev till mig på Messenger eller någonting, liksom, och känna hur är det med dig och sådär. Och vi är lite gemensamma vänner. Och, ja. På något sätt så blev det att jag gick förbi en pub och när jag kom hem från jobbet en kväll. Och där var han med sina kompisar. Så vi tog en öl, eller han tog en öl, inte jag. För jag hade jobbat, skulle upp dagen efter mig. Sen följde han mig hem. Och när vi kom hem till mig så sa han att jag hade fattat väl att jag inte tänker gå tillbaka nu och sånt. Nu ska jag följa med dig in. Och det var ju liksom redan där. Då vågade jag ju inte säga liksom, nej, nu ska du gå hem.
Nej, man vill inte vara otrevlig och så heller.
Jag menar, precis. Jag har aldrig tagit hem någon man så, för mina barn var ju hemma. Så jag har aldrig släppt in någon man. Så jag blev nu ställd. Alltså, va? Skulle bara följa med hem ungefär.
Mm.
Så på den vägen var det. Men sen tappade vi väl kontakten där direkt igen. Och han träffade en annan tjej. Det är en komplicerad historia. 2 veckor. Sen hörde han av sig igen. Och jag tror inte jag riktigt hängde med. Jag såg inte det som seriöst. Det var en liten flört.
Mm.
Ungefär. Men så träffades vi sen.
Sen blev han där
alltid. Och skrev alltid. Ringde alltid.
Budde, han hade en egen lägenhet och så hade han eget boende då när
han
träffades.
Ja, han hade nästan precis fått en egen lägenhet då.
Ja. Men ändå flyttade han in till det ganska snabbt.
Han flyttade aldrig in.
Nej, okej. Okay.
Men han var ju alltid där jag var.
Ja, så han hade alltid kvar sin lägenhet under hela relationen.
Ja. Han var väl lite hos sina föräldrar också. För jag upplevde att de ringde han väldigt mycket, kontrollerade han väldigt mycket vad han gjorde. Och du vet, de hade nog sin misstanke också. Men... Alltså han, i början så hade han ett jobb dessutom. Men han misskötte det. Han skulle vara hemma om det var någonting. Och han skulle inte gå dit. Och så han, de sa upp han. Och då blev han ju vansinnig för det. Och så sist var han ju arbetslös och hemma. Och då började han följa efter mig på jobbet.
Mm. Mm. Alltid i världen.
Ja. Ja. Så när jag åkte och jobbade på morgonen. För jag sån här delade syror. För min kund, hon är iväg på sin arbetsplats på dagen. Så att jag åkte tillbaka vid 3. Men då åkte han med mig på morgonen vid 7. Och satt utanför min kund. Alltså hon bor i egen lägenhet. satt utanför där och kontrollerade ungefär. Åkte mamma hem, sen jag åkte tillbaka och åkte han tillbaka. Och satt utanför mitt jobb ända till 10 på kvällen.
Hur kände du det? Att det var pinsamt eller att det var gulligt att han brydde sig om dig? Eller var liksom, hur gick dina tankar och känslor att han satt där utanför jobbet? Liksom?
Jag försökte dölja det. Jag försökte låtsas som han inte var där till min kund. För jag visste ju att det inte var riktigt normalt. För jag fick ju sms. Nu hade jag ju en telefon kanske max 10 dagar av dessa 2 månaderna. För han tog sönder stort sett alla. Men när jag hade en telefon kunde han skriva in. Han satt på altanen liksom att nu har du varit inne i din kunds datarum i 2 timmar. Liksom. Vad gör du? Nu tittade du på din telefon. Varför det? Hela tiden. Och jag fick gå ut emellanåt för jag var rädd att han skulle bli arg. Jag trodde ju att jag kunde lugna han. Att han inte skulle få ett utbrott där. Så jag sprang ut med kaffe och dricka och filt. Nej men du vet, alltså, hela tiden. Liksom, ja, precis. För att se så att det var lugnt. Men han följde efter svikt till systemet någon gång. För hon skulle ha, om det var till julen där. Var tagen i. Hon ville ha vin. Och då helt plötsligt var han där. Liksom gick efter. Vad är det nu börjar han? Hon tycker väl om mig. Och du vet, han verkligen trängde sig in. Och kärleksförklarade sig då till min kund. Om mig. Och det, hon är det bästa som hänt. Ja, du vet. Övertala och visa.
Vad tyckte din kund om honom? Kände hon någonsin att det här är något konstigt?
Ja, hon fick ju också höras på polisförhör och uppgav ju att han alltid var där, att hon såg han. Och jag vet ju att hon ser mer än jag trodde.
Mm. Sa hon någonting till dig då? Eller hon bara liksom iakttog och som berättade för polisen sen? Eller liksom, pratade ni två om det?
Nej, jag pratade nästan aldrig om han. Alltså jag tyckte nog någonstans ändå att det var, inte skämmigt, men ändå skämmigt på det sättet att ingen får se han för att då kanske de gör någonting.
Ja.
Alltså ringer polisen eller någon, för han var ju livrädd om han
såg polisbil. Du var lite rädd för att andra skulle
reagera. Ja, alltså det var mer så. Jo, men då kanske de ringde polisen och blev han förbannad. Och då kanske han gjorde någonting.
Mm.
För han har ju hotat när jag var tvungen att hoppa in och jobba. Vid ett tillfälle så hotade han att han skulle, om jag fick en timme på mig. Jag skulle jobba 6-7 timmar. För först var jag en timme sen. För att han inte fick gå. Han hade tagit sönder mitt minutenkort, min telefon. Så jag kunde inte köpa biljett till tåget. Ingenting. Men hon hade skjuts. Fick vara en timme på jobbet. Annars så skulle han slå sönder rutorna och släppa ut mig därifrån. Och då stod han utanför mig och klockade.
Hur förklarar du det på jobbet?
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa.
Nej.
Men det är ju tillfällen som jag inte har dykt upp mitt jobb.
Mm.
Och inte kunnat ringa och meddela heller för jag har inte haft någon telefon.
Mm. Visst var det så att ditt jobb gjorde en orosanmälan, va?
Ja, de fick ju inte tag i mig. De ringde, smsade, jag svarade inte, jag fick inte svara.
Nej.
De ringde faktiskt även till hans telefon till sist. Men han svarade inte heller. Så polisen var ju där vid ett tillfälle.
Mm.
Och gjorde en kontroll. Så att jag mådde bra.
Mm.
Och det gjorde jag inte, men jag sa ju att ja, men för jag har då ADHD. Mm. Och skyllde lite på det. Sa att ja, men ibland är det så i min ADHD att jag inte mår bra och är depressiv. Och,
mm.
Så att de köpte väl det.
Mm.
Dels frågade jag inte göra någon antydan till någonting vid det tillfället heller. För han stod lite bakom mig.
Mm, du vågade inte säga något annat.
Nej, alltså vad skulle jag säga?
Ja.
Han stod bakom mig, han kunde likväl tagit något och
alltså jag tänker också vilket övergrepp man begår på sig själv.
Mm.
När man liksom står där och ursäktar sig med lögn och liksom tar skulden.
Förnedrar sig själv,
ja, för det är det du gör. Mm. Liksom. Att han lyckades få dig till det.
Mm. Och detta var inte så många veckor in i.
Nej.
Och jag hade fick någon orosanmälan till socialen där med, även för detta till han. Och till samband med den här från min chef då, eller jobbet. Så jag var ju på socialen då, för de hade hört att jag levde ihop med han och var orolig för mitt barn då. Den yngsta, för den andra var ju över 18. Så då får man inte göra anmälan. Men han var faktiskt nedanför och väntade hela tiden. Tillsammans med min dotters vän. Vilket gjorde att jag vågade inte säga någonting. För hade jag blivit 2 minuter sen därifrån där uppe.
Där,
och min dotter var ju också inne. Alltså hos socialen, sen gick hon ut. Och jag menar,
Där tänker jag lite grann att vilket generalförlopp polisen när de kom och skulle ha kontroll hos dig. Mm. Och låter dig få prata och ha han där i bakgrunden. Med tanke på hans historia, tänker jag. Mm. Eftersom han har misshandlat förut och liksom det finns han papper på det och dömt för det. Det borde göra, bara med den vetskapen, borde polisen ta det åt sidan. Och ta det. För det gör de ju ibland, att de särar på dem för man ska kunna våga prata. Så det var lite klantigt av dem, faktiskt.
Ja, jag förstår dem samtidigt. Alltså när man står där att man...
Ja, du var säkert inte bara på
ljuga. De kan inte göra så mycket där. Alltså, hade de sagt till mig att gått sedan, jag vet inte om jag hade vågat.
Nej, eller. Precis.
Jag vet inte om jag hade fått.
Det brukar vi ju prata om att det gäller att ta... Att kvinnan får hjälp precis när hon själv är redo att få hjälpen.
Mm. Och det kommer vi... Här var det lite skillnad där med för att... jag tänkte på det här med vissa... Man kan ha möjlighet att fly eller möjlighet att ringa. Mm. Jag hade nästan aldrig de möjligheterna.
Nej, eftersom han var kontrollerat konstant.
För att han var där jag var hela tiden. Eller hade jag ingen telefon. Så jag hade ju stort sett aldrig någon möjlighet att kontakta någon. Det var de första veckorna som jag hade en telefon största del. Men då hade ju inget hänt som de hade kunnat ta han för.
Nej.
När jag tänkte på det, sa vi det? Hur länge er relation varade?
Nej, hur länge var ni ihop? Eller hur länge...
Cirka 2 månader bara.
Mm. Ja, det är... alltså jag brukar fråga om det fanns några red flags. Men man kan säga att redan första kvällen där var det en stor red flag. Han trängde sig på in hos dig. Och sen bara avlöser de ju varandra.
Ja, och det började ju redan sen efter en vecka. Med en dörr som han slog sönder. Han skulle skära halsen av mig. Kastade min mobil i en spegel och jag låg i glaset och han skulle, alltså, grät. Han skulle komma efter mig och barnen alltid om jag ringde polisen. Han tog en stor sån här barstol i ek, ekben och slog mitt framför mig. Alltså efter mig, man ska säga. Vid ett tillfälle så flydde jag, eller jag såg att det ringde hans telefon. Och han gick mot balkongen och jag såg i min trappa ner. För jag bor i en etagelägenhet. Så jag springer bara ut. Sliter bara upp dagen och springer. Och hunden efter. Men var ska jag springa? Och han är ju efter mig. Och han är mycket snabbare än mig. Och ilskan dessutom. Så jag stannar och sätter mig ner. Men medvetet om var har jag de andra lägenheterna. Så att alla såg mig.
Mm.
Men var skulle jag springa? Vad skulle jag säga?
Var det någon som såg dig?
Vad sa du?
Var det någon som såg dig?
Nej, jag tror inte. Men det kunde varit vad som helst. Att man har bråkat eller ja.
Ja,
jo, men var skulle jag springa liksom, banka på en dörr? Tänk om det inte öppnade. Tänk om det inte var öppet. Jag fick liksom, vad ska jag ta vägen?
Och du hade inga grannar som du kände som du kunde ha förtroende för eller som du hade kunnat springa till?
Alltså jag ska säga att jag var så rädd med för hans opålitlighet. För den kunde slå ut hur som helst. Han hade mycket väl kunnat om jag hade sprungit in och han hade sett var. Ta allihopa. Alltså, verkligen.
Ja, det här är ju en extremt våldsam man vi pratar om.
Ja.
Ja, så du känner att du vill inte utsätta någon annan för det? Så att du vill liksom inte...
Nej, alltså han, som sagt, jag hade inte tvivlat på att han hade gjort något. Jag gör inte det. För grannen ringde en gång när jag rätt så bra vän till mig. Och ville väl varna mig lite. För hon hade ju fått sms om att de hade hört att jag dejtade den här killen. Så hon ville ju berätta för mig vad hon visste. Det var väl från flera stycken visserligen som hon hade misshandlat. Inte som anmält, men... Och jag sa till honom, jag måste gå ner och lugna henne. Liksom, så att och säga att allt är bra och sådär. Vi visste ju inte ens om man hade ringt polisen då, för det var i samband med det.
Mm.
Så jag... På något sätt fick jag gå ner där, men min telefon hela tiden plingade ju.
Mm.
Hon har ju lämnat i förhör också hur det hela tiden plingade den och... Jag vågade inte säga något eller jag antar den för jag tänkte han står kanske utanför fönstret liksom och ser på mig eller förstår. Och han är där uppe med mina barn, tänker om han gör något. Mm. Helt plötsligt kom han. Satt han där när jag...
Mm.
Så att det var ju liksom
Nej.
Inte många stunder. Så det menar han skillnad med att kanske kunna fly, men man gör inte det av rädsla. Men jag kunde inte heller.
Nej.
Alltså jag fick verkligen... Räkna steg, var han var, hur lång tid tog det, när. Och så hade jag en telefon, hur skulle jag larma?
Ja.
Var livrädd att mina barn skulle larma på något vis för att undra var han var då.
Mm. Det var ju något av hans ex som har blivit utsatt som ringde dig också ganska tidigt in i relationen och ville varna dig för honom.
Ja.
Kan du berätta hur det samtalet gick?
Ja, hon skrev på Facebook, på Messenger då. Och där stod ju vad han var och att jag kanske inte var mottaglig att lyssna än. Men att han var livsfarlig och undrade om jag hade sett de tendenserna redan. Och att det kommer en dag när han tar livet av en kvinna. För hon hade också fått den varningen. Och denna kvinnan var bara ett halvår innan mig.
Har du haft någon kontakt med henne efter det?
Ja, vi är vänner idag. Och har haft jättebra stöd hos varandra.
Vad fint att man kan hitta varandra i en sån utsatt situation.
Liksom. Hon anmälde det också, fast hon visste inte att jag hade anmält då. Nej. För till sist gjorde hon det med. Och då, så vi har ju varit båda i samma rättegång, för de slog ihop det.
Mm.
Så vi har ju gått igenom hela processen.
Ja, och ni har bägge levt, man vet precis vad ni har fått uppleva. Ja. Liksom.
Det var väl inte riktigt lika våldsamt. Det eskalerade jättemycket. Han blev väldigt mycket mer våldsam, om man säger.
Med dig?
Ja. Men alla kvinnorna han har haft, han var villkorligt friven, vill jag tillägga, under båda dessa. Han kom ut ungefär, vad kan det vara, 4 månader innan han träffade den här tjejen. Och sen var de också ihop ungefär 2 månader. Han flyttade in. Så gick några månader och träffade han mig. 2 månader. Och den förra tjejen som han är dömd för också. 2019 tror jag det var. Det var också 2 månader ungefär.
Skulle du vilja berätta för oss hur en vanlig dag såg ut hemma hos er i början av er relation, eller vad vi ska kalla det? För det var ju egentligen inte en ömsesidig relation, det var ju mer från hans sida. Men hur en vanlig vardag såg ut?
Alltså i början, innan det blev våldsamt eller vad man ska säga, så var det ändå väldigt mycket att jag hela tiden gick och kärleksförklarade mig. Hela tiden, för jag trodde att jag kunde kontrollera de här flippen. För jag hade ju ändå sett tendenserna. Jag såg direkt hans ena öga. Kunde man se det på med detsamma. Så att jag var nog över kärlek. Så jag försökte hitta vad ska jag säga. Vad ska jag göra för att han ska vara glad.
Hela tiden. För att du vaknade på morgonen så gjorde du allt för att hålla han liksom
glad.
Glad och...
Men helt allt, jag minns faktiskt knappt någonting.
Men hade ni fungerande vardag sådär med rutin och matning?
Nej. Jag har ju väldigt svårt för rutin nu när jag har jobbat som jag har gjort morgon och sen kväll. Men där var ju ingen rutin, vi låg i stort sett sängen. Alltid. Och ja, sexet var väl normalt från början, om man säger. Men ganska snabbt märkte jag ju att det var ett behov. Det handlade inte om sex som lust. För det är rätt stor skillnad.
Ja, han var ju en ordentlig sexmissbrukare, vi har förstått det som.
Ja, det var ju... Man kan ha sex mycket, men jag har 2 barn hemma. Barn och ungdomar, men oavsett, jag tycker inte man har sex så att de hör eller uppfattar det. Men det spelade ingen roll.
Nej, det skett han i.
Ja, och om jag avbröt, om de ropa eller någonting sånt, så sa han att jag ska slutföra den då och våldta dig. Och det var ju inte en gång om dagen, eller 2.
Nej.
Utan 3, 4, det kunde vara när jag sov. Till sist så sov jag inte, utan jag låtsade sova. För att vara vaken om han skulle göra någonting. För att någonstans var det ändå bättre att vara vaken.
Du berättade ju om en händelse där ni låg så mycket i sängen ju. Du berättade för mig innan att din dotter kom in och drog av er täcket. Hon blev lite förbannad på er.
Det var ju på dagtid. Och de började bli trötta på det här att det bara var 666. De förstod ju inte riktigt heller att det var tvång. Jag var ju inte med på det. Utan hot, för det är ju så att han hotade att våldta mina barn framför mig och sen mig. Och då går man med på det.
Ja, såklart att man gör det.
Man hotade att slå dem och mig också för en del, och det går han med. Men, så därför låg man bara och var med på det. Och han kunde bli arg om man inte liksom var tillräckligt med.
Ja, så du skulle dessutom vara liksom
aktiv
dessutom. Mm.
Men man försökte väl, och det var dagen, du vet, det var bara kastat ner byxorna under täcket ungefär, och jag sov i vardagsrummet för det laget i en säng, för att jag hade en trea och de hade varsitt rum, för jag tycker det är viktigare. Då blir hon förbannad, den största, och kommer dra av täcket. Så han får ni fan lägga av liksom. Och då sa han till mig efteråt att hon var sjuk i huvudet och ville bara se hans kuk. Han har ju även liksom sprang väldigt gärna runt och visat upp sig. Men han har sagt att jag är i vardagsrummet och sover. Då får man ändå tänka på att min dotter, de kan komma ut från rummen. Integritet
och respekt verkar inte överhuvudtaget finnas.
Nej, nej, men han ville visa upp sig på något sätt. Han, sista helgen där med så satt jag i soffan. Då hade han redan haft sex med mig 3-4 gånger. Men min stora dotter, hon var ju bara då, den lilla var inte där, men hon ser rakt ut i soffan om hon öppnar sin dörr. Och då ställde han sig framför mig och bara drar av mig tröjan och runkade och sprutade på mig. Hade hon kommit ut så hade hon ju sett.
Ja. För fan.
Ja, det brydde han sig inte skit om alltså.
Så förnedrande.
Och det, som sagt, man bara var.
Mm. Jag läste ju för undersökningen att ungefär 150 gånger hade ni sex på 2 månader.
Det
och jag skulle från början, som jag sa, med, när man var i förhållande så tänkte man inte på alla gångerna som att det var med tvång. Utan man såg det mer som att man var frivillig.
Alltså ja, att det var frivillig. Intalade sig själv det liksom.
Men nu när jag ser tillbaka så ser jag att det var inte det. Utan det var ju bakom hot. Bakom
men det var ju
efter misshandel. Ja. Stunderna, jag trodde han skulle ta livet av mig.
Ja, och en gång hotade han ju det med kniv också när han hade sex. Att han högg kniven i golvet liksom.
Ja, det började ju med på morgonen att han hade inte fått gå till jobbet dagen innan. Och hade dessutom bett min yngsta dotter att flytta därifrån. Och det var hennes födelsedag. Jag gjorde det för att skydda henne. För hon skulle se något, för att han skulle skada henne. Den stora fick jag inte iväg, men den lilla fick jag iväg. Och jag skulle om det 1000 gånger få skydda henne.
Mm.
Men det är ändå ont.
Mm.
Men då fick jag inte gå till jobbet den morgon heller. Han började morgonen med det, för han hotade med att ta livet av sig. Och om jag gick till jobbet och du vet allt.
Mm.
Går därifrån och ta livet av med sina barn ser. Och din dotter ser och jag ska göra det och det. Och den andra morgonen där så orkade jag inte ens protestera. Utan han sa, jag är ledsen, jävla besviken idag. Så jag kommer inte få jobba idag heller, va? Nej, sa han då. Så gick han upp och hämtade en kniv. Och det är en global kniv.
Mm, ja,
den är rätt bra och jag är rätt noga med att slipa den och ha den. För jag vill ha en bra kökskniv. Så han satte den i golvet och våldtog mig. Bredvid huvudet där då. Och jag lyckades slänga en kudde över den. Sen sa jag till honom efteråt om man kunde ta ut kniven igen. För att det var ju snäll igen efteråt, om man säger.
Mm.
Trodde jag. Då gick han ut med den. Sen gick det bara några minuter och så hämtade han den. Och gjorde det igen. Samma sak.
Han skadade sig själv med en kniv någon gång också, va?
Ja, första gången han misshandlade mig ordentligt. När allting blev väldigt intensivt plötsligt.
Mm.
Det var, hade vi varit på Halloweenfest.
Mm.
Jag hade pratat med en kille som jag känner. Han var där med en tjej med och hans döttrar har gått i båda mina döttrars klass. Så det var inget konstigt.
Mm.
När vi kom hem så gick han och spydde på toan. För han hade druckit lite mycket. Sen la han sig i sängen och somnade. Och jag la mig ner vid fotändan där för att han hade bäddsoffa. Men jag la mig där och lyssnade på Spotify, bara på musik. Och somnade. Och vaknade att han ligger in till mig. Och det var inget konstigt så. Men helt plötsligt flyger han upp och börjar dividera om detta.
Att du inte
den här killen. Nej. Den här killen.
Nej, okay. Med en kille. Mm.
Ja, och varför jag inte hade lagt mig bredvid han när jag somnade. Och jag förklarade, men jag lyssnade på musik. Alltså jag somnade bara ifrån allt. Jag ska tjata till jag får svara om den här killen. Vad har ni gjort? Och vem är han? Och du vet, ja, jag, vad ska jag säga liksom? Och då fick han något. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men det var som ett monster tonade upp sig. Han hade haft utbrott för, men detta var något helt annat. Han började skrika att han skulle döda någon. Och gick samtidigt och låste dörren, eller kände om den var låst. Rullade ner, eller om det var gardin, jag kommer inte ihåg. Men du vet det, för
ja, ja, släckte. Ja, det var ingen som skulle se liksom.
Ja, och skrek massa. Och jag hörde inte allt, eller tog inte in det, för man var rädd i alla fall. Och började dra sönder en skjorta i sådana här strimlor, om man säger, och skrek att han skulle visa alla att han var en våldtäktsman. De trodde och våldtade mig. Och jag skrek ju nej. Och försökte ju lugna han. Så man, då tar han tag i mitt huvud på något sätt framifrån. Det gick så snabbt. Och pressade, och jag kände ju hur hela munnen gick sönder. Jag har någon minne av att han gjorde det där 2 gånger. Och jag kunde knappt prata. Jag var helt söndertryckt. Sen flyttade han sig och började slå sönder grejer. Och jag vet knappt vad som hände. Och jag kom upp i hörnan av den här bäddsoffan. Och då flyger han på mig igen från ingenstans. Och vi säger att han är lång och stor, stark. Och sätter sig över mig på polisgrepp och trycker ena knät i vänstersidan på ansiktet. Jag är ju redan rätt söndrig. Och pressar sönder, så jag känner ju hur både kindbenet och ögat, allting hur det bara spränger. Och ska andas och känna att jag får ingen luft. För att ansiktet pressas ju ner i madrassen. Och han trycker hårdare och hårdare, och jag hör hur han skriker. Och till sist så känner jag hur det svartnar. Och jag ser ju mina barns ansikte framför mig liksom, och bara tänker att... Tänk om de inte hittar min kropp när jag är död. Att de tror att jag vet dem.
Mm.
För jag har själv haft en lite jobbig barndom med föräldrar som inte funnits där alltid. Så, att,
ja, så det var din största rädsla att de skulle tro
att de skulle tro att jag vet dem. Men då släppte han och sprang ut i köket och tar en kniv och sticker i magen på sig själv. Inte djupt, men lite grann.
Mm.
Och säger att titta vad jag gör för att jag skadat dig. Och då fick jag ju trösta han. Och han sa ring inte ambulansen. Och jag tänkte nej, det hade jag nog inte gjort för det här ändå. Alltså,
nej.
Där så är det patetiska i liksom, ring ambulansen för ett sånt litet jack.
Nej, precis. Så jag hansade till ett offer i det. Ja. Alltså, så sjukt så
han... Och han blödde och han låg på golvet och höll hand, du vet, hela den här.
Medan du var trasig i halva ansiktet. Ja, jag har precis blivit strykt. Liksom. Så sjukt man kan vända från gärningsman till att bli ett offer och för vilja få sympati.
Och sen efter det så valde han mig. Två eller tre gånger. Och i rätten så sa han att han hade tagit medicin den natten och inte gjorde någonting.
Så jävla förminskande mot dig.
Dessutom sa han också i rätten att jag gjorde allt detta för att han var otrogen mot mig.
Mm-hmm. Ja, så du bara hittar på att...
Men när skulle han vara otrogen? Han var ju följde efter mig.
Precis.
Alltid.
Ja, precis. Han var ju som din övervakare.
Ja, och det finns ju vittnen som har sett han på mitt jobb dessutom. Min kollega, de har sett han, de har kört förbi flera gånger och tittat.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är ju inte osynligt. Och dessutom så lyckades jag fly till dem efter den här Halloween-helgen och visa upp mina skador. Mm. Och berätta vad som hänt. Så jag hade ju, det är det enda bevis jag har. Det är ju därför han tog min mobiltelefon såklart så jag inte skulle fota någonting.
Ja. Ja, han var väldigt utstuderad. Vi pratade om det innan vi började prata här om att han var väldigt mån och var väldigt trevlig och så inför andra. Han var aldrig dum till det inför andra.
Nej.
Och väldigt så. Och det är ju, och jag sa det, det är nästan värre för det, då kan han ju kontrollera det. Det är ju så utstuderat.
Precis.
Då är det
rent, även alltså, inför sina föräldrar så var han ju trevlig mot mig.
Jo, för vem ska tro att en sån människa är ond? Mm. Så är det. Det är typiskt så narcissistiskt beteende.
Mm. Men ändå är det så många som vet om hur han är. Alltså som har sett, de har sett han på fester. För när han har fått den här frispel. Och...
Var det någon som... Var ni någonstans någon gång iväg på någon fest eller så? Var han,
aldrig.
Han, nej, så det var aldrig någon
det var som bara på den här Halloween-festen då innan vi gick ut. Och då fick jag ju strikta order innan. Att jag var tvungen, om jag gick prata med någon så var jag tvungen att presentera han. Jag fick inte prata med någon själv. Jag fick inte gå ut och röka själv. Du vet, jag var tvungen att hela tiden.
Herregud, på en fest.
Mm. Vad gjorde
på, det var Halloweenfest, alltså på Böckman, sen pub. Och sen gick på en annan.
Men jag tänker ändå när man är på fest, du vet, man träffar någon gammal klasskompis. Mm. Och man träffar någon man kanske
har jobbat med. Jag tänker att hela tiden behöver ha det i bakhuvudet.
Ja,
att behöva tänka så. Jag får inte prata med någon utan att presentera honom först. Jag måste, alla de här reglerna som man satte på det som du ska förhålla dig till.
Och det var ju det som hände fast att presentera.
Ja,
var det och ändå åkte han var på den efteråt.
Så det kvittade ju vad du gjorde.
Ja, ja.
Helt och hållet. Och det pratade vi också om innan, att du förstår det idag. Att där och då tassade på äggskal och gjorde allt för att hålla han plisad. Liksom, för att inte han skulle få de här flippen på dig.
Mm.
Men att du idag förstår att det handlar aldrig om dig. Du kvittar hur perfekt du än var mot honom.
Mm.
Så hade han ändå de här behoven av att förnedra, att vara elak. Att liksom, så då, och det sitter i honom.
Ja, han kunde kontrollera det helt och hållet. Det har jag ju sett. Alltså, annars hade han inte kunnat det inför folk. Kappas vardagligt, också. Alltså. Mm.
Vad gjorde det med dig som människa? Att du liksom började tänka på alla de här liksom och gå på äggskalor liksom. För det måste ju ha brutit ner.
Jag kände mig som någonstans var man helt död inombords.
Mm.
Ganska snabbt. Jag brukar säga att en människa man levt med 2 månader kan bo i mitt huvud 24 timmar om dygnet fortfarande. Så någonstans var man död inom oss under tiden. Och bara, vad ska man säga, försökte leva i han. Ja. Alltså förstår du, känna han. Sofia
försvann, din personlighet, dina vänner och allting.
Om jag inte liksom kärleksklarade mig för han eller gjorde han nöjd, så gjorde jag ingenting.
Nej. Då hur länge sedan är det du blir fri från honom?
Det är 1 år sedan nu.
Mm. Mm. Känner att Sofia börjar komma tillbaka nu i alla fall?
På vissa plan, ja. Men det kommer ta tid. Och jag vet att jag kommer aldrig glömma det. Eller kunna liksom,
nej.
Kommer alltid vara påtagligt. Och jag är ju väldigt skeptisk till människor.
Ja.
Mm.
Men
det förstår jag.
Jag kommer lära mig att leva med det.
Mm.
På något sätt.
Det är helt otroligt för en människa på 2 månader kan bryta ner en person. Och det kommer ta dig hela livet.
För jag har alltid hans ansikte. Någonstans i mitt huvud. Och det är inte för att jag vill eller för att jag tycker om honom. För jag var egentligen aldrig så kär. Det var ju det som var så hemskt med att jag var inte förblindad av kärlek. Utan det var bara kontroll.
Det var bara ren och skär.
Men han förtryckte dig redan från första kvällen i princip.
Ja.
Sen bröt ju han ner dig jättesnabbt. Det finns ju så många som säger att ja, men det är väl bara till att gå i första slaget.
Mm, men
vad känner du när du hör det? Alltså, vad skulle du vilja säga till de personerna?
Jag skulle bara säga att det är så lätt att säga.
Mm.
För att dels kanske du inte kan gå. Var ska du gå? Vem tror dig? Mm. Alltså man tänker själv, vem tror mig? Jag som var rädd att han skulle skada dem som fanns i min närhet. Eller mig ännu mer. Mm. Om jag gick också. Hur ska man kunna gå? Ibland kan man inte gå.
Mm.
Och framförallt då dina barn. För det är ju så att en modersinstinkt är ju så pass stark.
Ja.
Så man skulle ju göra vad som helst för sina barn.
Så är det.
Och det gjorde ju du genom att då välja att ta det jobbiga beslutet och kasta ut din dotter. Mm. För att hon skulle slippa se och genomlida det du fick göra.
Ja, att inte ha motstånd. Jag vill ha sex 24/7 liksom, för att plisa honom för att han inte skulle våldta dina döttrar som han hittar med och annat. Liksom.
Och det är ju inte något. Det är där jag menar med att folk säger bara gå. Jag är en normal relation, kan ju bara gå. Och det gör man ju också när det inte känns bra. Om man inte tycker om man eller det inte funkar, då går du. Men detta är ingen normal relation. Och då kan man inte göra som man gör i vanliga fall.
Det var väldigt klokt sagt faktiskt. Mm.
Men man får inte vara rädd heller för att be om hjälpen när man kan.
Fanns det någon du kunde berätta för? Var det någon du kunde som visste om hur du hade det? Alltså inte bara som Ana, utan som du hade berättat för?
Ja, det var ju då min kollega efter 3 veckor när jag lyckades ta mig dit efter den Halloween som jag hade visat. Och de försökte ju få mig att lämna. Men jag
vågade inte.
Nej, för han skrev ju redan när jag var där. Han trodde jag var på jobbet nämligen. Men det var jag inte. Och jag hade en lånetelefon, en knapptelefon som jag lyckades få igång. Då skrev han, vad är du nu? Är du på jobbet? Nu börjar jag bli orolig var någonstans eftersom du inte svarar. Nu kommer jag. Och då var jag hemma hos min kollega och hade visat upp det. För hon hade faktiskt åkt till jobbet. Eftersom jag inte dök upp. Så jag gick ju dit istället och hennes man var också hemma. Så att de visste ju om den delen och anade väl mer.
Men agerar han började ju... de?
Ja, jag tror ju de hade kontakt med chefen med i den här anmälan. Men jag slutade ha kontakt med henne också. För jag fick inte för han heller, för att då skulle han gå dit och göra ett helvete för dem.
Och det var din chef som till slut kontaktade polisen när du var instängd?
Ja, jag stod och lagade mat och det var min dotters födelsedagsfest och jag kände att jag måste härifrån. Det är inte han som ska vara här, det är hon. Jag har kastat ut henne, men det är hon som ska vara här. Plus att jag faktiskt kände att kommer jag inte härifrån nu så överlever jag inte. Det var så pass. Och det hade eskalerat så kraftigt. Den helgen var ju... Ja.
Just det du säger där nu, att jag kände att om inte jag kommer härifrån så kommer jag inte överleva.
Nej.
Det är det flera kvinnor som har berättat att de liksom, just där de känner att de väljer mellan livet och döden, då hittar de styrkan att ta sig loss.
Jag hade ju turen att jag hade fått en telefon några dagar innan när jag fyllde år av hans föräldrar. För då hade vi, jag hade fått han erkänna för dem att han hade tagit sönder min telefon. Och då köpte de en ny. Och jag stod och lagade mat, sagt, och hade den brev och han gick på toa. Jag hade bara min chefsnummer redan. Jag hade inte hunnit någonting. Nu gick han på toa och jag sa att nu tar det ungefär en minut. För han ska göra stort, för han var väldigt snabb. Och han var ju med mig när jag duschade, när jag kissade. Allt, jag var ju aldrig själv ens där. Men nu var det ju han som var där, så var jag ju själv i köket som sagt. Och skrev ett snabbt sms till min chef att jag är instängd och livrädd. För det var ju mina arbetsdagar, jag hade ju inte fått gå och jobba som sagt. Och sen raderar, eller skrev jag det. Och plötsligt kom han ut och han ser hur jag håller telefonen. Och vad gör du ungefär? Ja, och då hade jag fått ett sms innan från min yngsta dotter där hon var besviken att jag hade kastat ut henne. Men han hade läst det innan, för jag var ju tvungen att ha min telefon upplåst när jag väl hade den, så han kunde titta i den. Jag hade sett smset och läst det från henne. Men jag låtsade som jag inte hade det. Eftersom han hade läst innan så såg man inte den här blåa.
Nej.
Att det var nytt. Så jag sa, ja men jag läste smset. Du kunde ju sagt att jag hade fått det i alla fall.
Vilken tid du hade skillat på. Liksom.
Ja, att jag bara kopplade till det.
Ja,
det liksom.
Var snabb nog.
Han bara, ja för jag blev ju nästan orolig. Eller du gör mig så nervös.
Ja, han sa att du tyckte, han såg på det att det var...
Jag blev nästan nervös för att du är så konstig, något sånt här, sa han. Ja, men det var inte så konstigt, men jag med det smset. Jag blev ju ledsen, det är mitt barn. Och, men sen tog det väl... Ja, jag vet faktiskt inte hur långt det tog. Jag bara väntade. Men polisen kom väl kanske efter någon timme med insatsstyrkan och brytjärn och hela köret.
Knackar de eller de bröt sig in direkt?
De öppnar nog dörren.
Ja, den var
olöst då. Ja, och de tittade in hos grannen först. Det är svårt att veta vilken dörr som var vilken där nämligen. Mm. Men om min dotter öppnade först och ropade på mig när jag var på toa. Och då gick jag ut och då gick han, hade han precis gått mot
dina
mig.
Dina barn var hemma då?
Ja, den största. Men då skulle han, gick han precis mot toan och skulle möta mig. För jag hade varit på toa själv av någon konstig anledning just det tillfället. Det är ju tur, vill jag säga. Sprang ner för trappan och trodde jag det var en vanlig sån här kontroll. Eller jag låtsade som jag trodde det var det som förra gången när de var där. Men när jag tittar ut i en dörr så ser jag att det är inte bara de två i dörren. Utan det står ju fyra poliser till. Var det jag säger om dörren. Beredda och ingripa. Men hunden springer ut och jag springer efter. Och säger jag måste ta hunden, ropar jag högt för att han ska höra där uppe. Sen tittar jag mot ena polisen och känner att jag orkar inte mer. Och säger hjälp mig. Och då tar hon mig i armen och går. Och då bryter jag ihop och skrek bestått på min dotter och du måste få det att se ut som du släpar mig härifrån.
Okej, jag har rysningar på hela.
Sen satte hon mig i bilen och var tvungen att ringa upp och kontrollera så att polisen hade satt min dotter i säkerhet. Så de hade två poliser utanför hennes dörr och två med han. Och sen skulle den här, kom ihåg, polisen, hon... Jag kommer inte ihåg det hon berättade i rätten, för hon vittnade för mig. Jag hade ganska många vittnen trots allt i alla fall. Fast ingen sett något egentligen.
Nej,
liksom.
Så var det ändå många som vittnat små saker eller lite annat och så, som kunde intyga att det du sa.
Min chef också vittnade.
Så fint.
och då mina kollegor, min dotter. Men då sa polisen att när jag hade satt mig i bilen och hon bara skulle gå runt, sätta sig på andra sidan bredvid mig, så hade jag fått panik och blev rädd. Lämna inte mig, lämna inte mig. Och de fick köra in polisbilen och hämta han, för jag klarade inte ens att han skulle gå ut, för den andra polisbilen stod ju framför.
Ja.
Så de fick köra in och hämta han, för jag hade sån panik. Att jag skulle se han, att han skulle se mig, att han skulle kunna ta mig. För jag, det är en sån person som man ser på film som kan springa med en yxa i ryggen. Alltså som har kraft att överleva allt. Tror mig, jag har tänkt tanken att hämta kniven. Jag måste.
Men du känner att han hade liksom,
det är jättefel tanke att vilja skada någon. Det är så främmande tanke för mig. Men du vet, det är att överleva.
Mm.
Men jag lovade, det hade inte gått.
Nej. Hur kände du då när polisen kom och hon liksom lyssnade på dig och släppte ut dig som du ville liksom, för att det skulle liksom inte
anskriva? Alltså de var helt fantastiska.
Ja.
Helt underbara och har varit hela vägen. Jag satt i många, många timmars förhör hela dagar. Säkerligen 25 timmar förhör.
Jag kan säga att om de första polisen schabblar bort sin chans, så är verkligen de här andra polisstyrkan till att verkligen ta det på allvar och göra allt rätt.
Ja, och jag fick ju ett sånt ombud till mig direkt när jag var på förhör dagen efter. Och han har varit, ja, det är också en stjärna på himlen för mig idag som jag aldrig kommer glömma. Han har varit så bra.
Skönt att du kände att de lyssnade på dig.
Och åklagaren, alla. Enda jag inte gillade, eller gillar, tingsrätten var jättebra. Trots att det är ett lågt straff så är det ändå ett bra straff i Sverige. För då fick han sammanlagt 5,5 år. Det överklagades till hovrätten som dömde han för fler brott. Men sänkte straffet med 1 år.
Vad var deras motiv till att sänka straffet? Hade de något?
Jag vet inte egentligen.
Varför? Det är jättekonstigt.
Att jag har sagt läst det så, men
mängdrabbat.
Ja.
Ja, men alltså man börjar
alltså,
det är också något det är det här att man säger att ja, men vi får inte döma på grund av fast han är återfallsbrottsling. Det får man ju visst, det ska man ju göra.
Egentligen så ska det ju bli hårdare.
Ja, det tänker
alltså,
jag med.
Alltså det ska ju bli förvarig.
Tredje gången han döms för samma. Alltså han har dömts för 3,5 år. 3,5 år. Han var villkorligt frigiven.
Ja.
Och för 2 brott.
Ja, har han lärt sig någonting av de andra straffen så är det kanske dags att straffa han ordentligt. Eller i alla fall, om inte det handlar om att straffa honom så framförallt se till att inte han kan komma ut och fortsätta. Eftersom han uppenbarligen inte sliter.
Och det är det farliga som jag ser med vissa människor med att när de är i fängelse, han hade ju, alltså han, klart han inte ville i fängelse, men han kände sig hemma där, han har uttryckt många gånger.
Ja.
Mm.
Men det att de lär sig väldigt mycket de här kurserna om man är så pass störd. De går i utbildningar och sånt, för att han var inte, fanns stunden han var våldsam med vårt sex. Ja, jag hade bitmärken på hela ryggen. Jag hade inte ens märkt det, för att allt annat gjorde väl ont ändå, men han tyckte ju annars om han hotade mig och var våldsam mot mig. När vi väl hade sex, om man då var mjuk och försiktig, som han tyckte var ömhet, kärlek, så var det ingen våldtäkt. Och det hade han ju lärt sig, ömhet, kärlek. För det tog han ju upp många gånger vad han hade lärt sig. Och vad är skillnaden?
Att han utnyttjade
det. Att han har sex med mig hårt eller att han slår mig innan.
Mm. Ja. Så att du inte vågar göra någonting annat än att medverka liksom.
Så han lär sig jättemycket av det. Plus att han inte har slutfört hälften av kurserna. Mm. Ändå så dömer man honom så lågt. Eller sänker straffet.
Alltså det är helt
jäkla. Han gick ut med en utbildning. Fick en utbildning där.
Mm. Ja, ja det är, vi har helt perspektiv i Sverige.
Lägger vi våra skattepengar på, tjejer.
Ja, exakt. Men vi har sånt gärningsmannaperspektiv. Mm. Där vi liksom månar om gärningsmannens väl och ve och han mår. Han ska få utbildning, han ska utvecklas. Ja,
precis. Och, sen och han hade ju dessutom misskött sig.
Ja, och ändå händer ingen påföljd. Och sen så får de här brottsofferna själva liksom be om hjälp eller för att få någonting och kanske ofta får bekosta.
Vet du vad, jag fick inte liksom ens sjukpenning då när jag fick vara hemma. Alltså visst, nu var det ju, jag var ifrånvarande utan ogiltig anledning eftersom jag inte ringde till jobbet sånt som sa upp mig. Så jag var blev inte sjukskriven då.
Nej, utan det var uppsagd. Det var
jag fick ju ingen, så jag hade ju ingen inkomst den tiden.
Nej.
Och så får han utbildning.
Ja, ja. Och så får de pengar också för att sitta i fängelse. De får ju 25 kronor om dagen eller 50 spänn om dagen eller någonting. Och det kan de bara spara på hög. Så får de ut någon, alltså.
Men jag läste en sån lista, jag tror det var på Aftonbladet som hade gjort någon lista om brottslingar. De 10 brottslingar som har misskött sig som mest i fängelset. Och där var ju någon som hade misskött sig över 100 gånger. Mm. Och min enda tanke var, vad får denna människan för påföljd?
Och det är ju det här, om man då sitter, alltså, är påföljdsbrottsling där, som han är. Mm. Och har den här villkorliga delen. Det är väl en tredjedel eller vad det är.
Mm.
Så är det om man då misskött sig, så får man sitta den delen också.
Mm.
Men när det då är tredje gång, så tycker jag, då räcker det med en pyttegrej. Så kan jag få sitta
hela alltihopa. Vägen, ja. För det är så det här med att man sitter 2/3, det är just om man sköter sig.
Mm. Det räcker med att han slår sönder en dörr där inne, tycker jag också.
Ja.
Då ska han ju
våldsam som våldsam.
Det räcker att han svär egentligen, så ska han sitta hela...
Alltså, jag har två dörrar där hemma som är söndersönder. Ja. Den ena, den är... Ja, det är säkert 10 djupa slag på ena sidan och på den andra med.
Mm.
Ja, det är helt jäkla sjukt.
Så jag menar, och han gjorde det i fängelset sist också, slår sönder dörrar. Mm. Så det är väl hans grej då.
Ja. Alla ska vara bra på något.
Ja, ungefär så.
Och så det, även det här, vi pratade lite om det innan, att du vet ju att du kommer att få flytta den dagen han kommer ut.
Ja.
Tyvärr.
Jag kommer nog inte våga att stanna.
Nej.
Jag kommer inte, du vill inte våga vänta, riskera att möta Hamstorn, för att även om han inte var rädd för fängelse och han säkert har hotat de andra tjejerna med om de anmäler han, så var det ändå en viss skillnad som jag pratat med polisen och allting. Det eskalerade på ett helt annat sätt denna gången. Och det är skillnad att sitta inne 2 gånger och 3 gånger. Och jag tror att det är så mycket ilska, hämnd i han. Och han kan, vi har ju sett klart tydligt hur det eskalerar. Och helt plötsligt kan han faktiskt inte kontrollera sig.
Nej.
Men det är det, det vill jag komma fram till lite. Att hur känns det för dig att du ska behöva fly ditt hem, din trygghet, ditt jobb?
För att han ska vara fri.
Ditt liv med dina barn för att han ska vara fri. För att han ska få vara där han vill vara. Han ska få bo där han vill bo. Vad väcker det för känslor i dig?
Tomhet.
Mm. Uppgivenhet.
Måste nästan känna sig lite hånad på något sätt.
Det känns jobbigt att... Det man kämpat så länge med nu och kämpar för att hitta tillbaka det själv. Att kanske tappa det igen när man blir tvungen att... Ja. För det blir ändå till att börja om och det är inte lätt att lita på människor. Det är ju inget som man lär sig eller som bara kommer när man varit med om något sånt där.
Nej, det är klart. Det kommer ju alltid vara naggat i kanten.
Ja. Så att ibland känns det som att den här kampen jag har just nu och försöker må bättre, att den är meningslös.
Mm. Ja, jag förstår det.
Och jag förstår
det. Jag förstår verkligen det. Och det gör man så ledsen.
Ja.
Att inte vi kan alltså skydda er mer. Ni ska inte bara känna så.
Att, nej, det är lättare. Han borde inte ens komma tillbaka hit.
Nej, det är det jag menar.
Eller fotboja och övervaka. Man kan inte bara släppa ut någon. Det jag menar, det finns återfallsförbrytare.
Ja, och det har han ju redan visat fakta. Sig att han är.
Mm.
Och han är inte den första.
Nej, och hela staden vill jag säga vet vem han är.
Mm. Det är det jag menar. Det måste ju kännas som ett hån för dig. Att du ska behöva ge upp hela ditt liv. Mm. För att han ska kunna leva sitt normala liv. Mm. När han kommer ut från fängelset. Det är ett stort hån mot dig och din familj. Alltså även dina barn. Mm. För det finns ju även en hotbild mot dem då han har hotat att han ska våldta dem och så vidare.
Ja, och det är
ja,
det
jag han sett. Han hämtas genom dem liksom.
Mm. Ja, så opålitliga när jag tänker om han möter dem. Jag menar, de är ju ändå vuxna kvinnor den dagen han kommer ut.
Mm. Mm.
Hur känner dina döttrar i allt detta? Är de införstådda med att du kommer behöva flytta och så här? Är det något ni
har jag har pratat rätt mycket om det. Som jag sagt, jag kommer inte göra det nu.
Nej.
För jag känner att jag vill läka.
Ja.
Inom oss. Visst, jag trivs inte i lägenheten. Det är för mycket. Den kommer alltid vara mörk för mig.
Du bör kvara den som ni
Jag har ingen motivation. Samtidigt som jag inte har orken att byta lägenhet. För nu, jag kanske skulle kunna byta till en annan. Men jag har inte orken fysiskt. Alltså inte psykiskt heller. För det är, man är trött.
Ja. Så det är kanske motivationen att jag byter lägenhet också är så där när man vet att om några år kommer han ut. Ja. Och då finns det risk att jag bara flyttar till ett boende eller något annat. Liksom.
Att men den stora flickan kan förstå det på ett annat sätt skulle jag vilja säga. Eftersom hon har sett mer och hon fick även vittna i rätten.
Mm.
Så hon vill väl följa med. Den lilla är väl inte riktigt lika pigg på det.
Det är klart.
Sen hoppas jag dock att hon också. Kanske inte är samma hot för han heller. Hon vittnade inte, hon såg inte så mycket.
Precis.
Om det nu är det han vill hämnas för. Det kan ju också vara att det är mig han ska hämnas på. Och då kvittar det om det är hon.
Mm. Ja, det finns många tankar kring det. Visar han någonsin någon ånger?
Oh ja.
Det var det blommor.
Han förstod allt efteråt. Alltså hur smärtsamt det var för mig och hur dum han hade varit. Och du vet, han grät. Och, ja.
Mm.
Fast det var ju han var synd om. Ja. Det var ju det han ville komma till egentligen.
La han skulden på det då? Att om jag har förlorat så mycket gör det fel. Men om du inte hade pratat med han eller om du inte hade gjort så hade jag inte
blivit. Nej, faktiskt inte.
Nej.
Han tog på tillfälle. Sig
helt när han pratade om det.
Ja, men det var mer att det skulle vara så synd om honom.
Mm.
Det blev också en skuld för mig på något sätt.
Ja, för det blir att du på något vis ska trösta honom. För han har gjort
det, alltså att han stack sig i magen. Eller att jag gjorde så här. Det var mitt ex. De ringde från polisen där och sa att hon hade gjort det här till exempel. Det var därför jag blev så arg. Men för det var hela tiden något sånt konstigt sätt. För man är med van vid det här, att man får skulden.
Mm.
Men ja, när jag pratade med den här killen. Det var ju av den anledningen. Men han skyllde aldrig på någonting.
Nej.
På det viset. Utan han bara kan inte kontrollera sig. Han skrev brev till mig någon gång om att det var någon annan figur i han. Som liksom tog kontrollen. Han kunde inte se sig själv. Du vet, nästan som schizofrent. Att man ser sig själv utifrån. Eller...
Mm.
Så att det var mer en personlighetsstörning på det viset.
Har han blivit utredd? För jag tänker att det kanske ligger någonting ändå i.
Ja, han har blivit utredd. Och han har ju då diagnoser. ADHD och något, men det är ju ingen ursäkt
oavsett. Det är absolut nej.
Men de gjorde ju sån, den här rättspsyket, de gör den utredningen på dem.
Ja.
Eller, jag vet inte vad den heter.
Ja, det är någon.
Och där var väl inget annat, och det är väl att de är vid klara
sina sinnesfulla bruk.
Ja, när de gör gärningarna. Men där stod nog i den sista nu någonting om att man ska göra någon utredning på att han har någon annan störning, tyckte jag. Någon personlighetsstörning, någon annan sån.
Ja, fan, det kan man ju misstänka att han har.
Ja, precis. Nej, för det är det som var så jobbigt med, eller inte jobbigt, men att man inte fick skulden.
Mm.
Så påtagligt, för då fattade man ännu mindre.
Ja.
Även om man då hade blivit kränkt, att det var ju inte mitt fel egentligen. Men jag hade ändå precis förstått, fått ett samband i det. Men detta kommer ju liksom från ingenstans, vissa tillfällen.
Mm. Ja, och när han då kryper och börjar förlåt och gråter och sånt, så, och är man då en människa med empati som du har, så blir det att jag tycker det kan ju inte lämna han, då kommer han bli jätteledsen och så här.
Så tänkte jag inte så där heller.
Det gjorde inte det.
Nej. Jag, där var det med bara jag kör på det, så kanske han inte blir arg igen.
Ja,
för det var så hela tiden att den här ilskan han hade, det där monstret liksom, det låg här hela tiden.
Mm.
Och bubblade. Och man liksom balanserade hela tiden för att den skulle explodera.
Mm. Var det flera gånger om dagen han kunde liksom, han pendla mellan de här personligheterna? Typ, eller
ja, i början var det ju bara kanske då och då. Ja. Det ökade ju hela tiden. Sista helgen till exempel så var han ju konstant.
Monstret.
Ja. Mm. Och det har han ju sagt också att han var liten. Att han sagt att han skulle bli mördare och monster. Och
min gud.
Och han berättade om drömmar. Han drömde att han polisen kom och han kidnappade mig. Och du vet sådär. Försvann med mig och då frågade jag alltid, överlevde jag? För jag fattade ju att det var en peak på något sätt.
Mm.
Och då svarade han inte.
Vad obehagligt.
Han har en stuga han har renoverat som ser ut som inte något man vill bo i. Och där finns inga i närheten eller någonting. Och han skulle ta med mig dit. Det var först ett litet tag sedan jag tänkte att du undrar varför.
Det berättade din dotter i meddelandet till mig att han ville ju ha ett våldtäktsparty med dig, med sina vänner.
Han hade två vänner som hade muckat, som suttit in för ungefär samma som han. Och då sa han att han kanske skulle ringa dem så skulle de ha ett våldtäktsparty med mig.
Det tycker jag går lite stick i stäv med att han var lite svartsjuk och du fick inte prata med dem. Han kan bjuda bort det till andra liksom, som en ägodel sådär.
Ett riktigt monster.
Ja, han fick ju information om att han kanske hade blivit smittad med klamydia precis innan. Alltså han fick det när vi började träffades, samtal om det. Han meddelade inte mig om det. Jag fick reda på det när han åkte in. Alltså när han häktades. Och då hade han ju inte gått och kontrollerat sig ingenting fast han hade fått informationen. Nu hade jag inte det och jag vet inte om han hade det. Men varför säger man inte en sån grej? För men det är väl klart man kan ha haft partners innan.
Ja, ja, det är alltså, konstigt egentligen.
Nej, men det är ju med, för mig blir det också en misshandel.
Ja, det blir det ju. Hade han inte sagt någonting till dig, det kan ju leda till äggledarinflammation och sterilitet.
Man kan
och
bli sånt. Steril.
Det kan ju bli ganska allvarligt.
Detta fick jag ju faktiskt reda på genom hans för detta.
Ja, så det var inte ens han som berättade den där.
Nej, nej.
Så jag menar, det är ju både sadistiskt och elakt att utsätta dig för den risken.
Ja, men jag hoppades nästan att vi hade det, både han och jag, bara för att jag skulle kunna använda det.
Ja, jag fattar det.
Men har han försökt kontakta dig någonting från fängelset med brev och sånt där?
Nej.
Nej.
Kan han göra det?
Tror inte det.
Nej.
Eller han har ju inte kontaktförbud nu, men de kontrollerar väl allt.
Ja.
Så jag tror.
Ja, det gör de ju som tur.
Ja. Men jag kommer ju söka om kontaktförbud. Visst, det hjälper kanske inte så mycket. Men
nej. Tyvärr gör det sällan.
Vi vill inte göra dig ledsen, men det gör det oftast inte.
Det. Nej, det enda är ju att om de överträder det så är det lättare att sätta
dit. Ja, om man kommer dit och står på tomten och man ringer polisen. Finns det ett kontaktförbudstalande på större allvar?
Ja.
Det är ju det. Men oftast har man ändå inte resurser att skicka ut.
Så nej, det är väl det är lite liksom, så.
Ja. Tror du att du någonsin skulle kunna släppa in en man i ditt liv igen? Hade du vågat lita på någon igen?
Ja, alltså jag har ju träffat en person till ett tag. Men jag vet inte om jag har varit så avstängd. Fruktansvärt avstängd. Om det var mycket att du ville ha den där för jag var så rädd. Men jag,
men att du var inte rädd att,
nej, det var inte den relationen jag sökte.
Nej.
Alltså jag, det var nog mer en trygghet än någon som var där. Men jag, jag har haft en väldigt känslomänniska annars. Både liksom kärlek, ilska, glädje, du vet.
Man känner det på dig. Du
men, jag, men jag... Jag kan inte känna och älska på samma sätt. Jag känner det. Alltså att,
jag tror att han har nu brutit ner så mycket att du måste lära älska dig själv igen innan du kan älska dig på en annan.
Och det... Det är inte så lätt.
Nej, hoppas den dagen kommer i alla fall. Du förtjänar kärlek. Riktig kärlek, äkta kärlek.
Både du och dina döttrar förtjänar den. Och jag hoppas att din relation med din minsta dotter kommer.
Den har blivit mycket bättre. Hon har faktiskt, jag tror sista året sedan hon flyttade så har hon kanske sovit där. Jag tror hon sovit där en gång innan. Eller ingen, men nu runt jul här så sover hon i alla fall över igen.
Så fin.
Hon kommer att förlåta dig. Hon kommer att förstå.
Ja.
Tills nu.
Och det vet jag att de gör inom Stina. Ja. De är så... Alltså,
ja, men det är ju känslig.
De skyller aldrig heller. De har varit arga, absolut.
Mm.
Hon har varit arg för att kasta ut henne och allt det här. Men jag har förklarat och jag kan inte göra mer.
Nej.
Men hon har själv sagt också att hon vet att det är inte jag.
Ja, finns det någon du vill tacka lite extra som du känner har funnits där lite extra genom hela den här resan du har gjort? Det kan även vara en polis, alltså som du berättade innan.
Ja, jag har skickat meddelanden till både polisen och advokaten och alla som har varit där. Och socialen också. Men jag skulle faktiskt säga alla inblandade. Likväl. Ni, alla som har poddar i sånt här. Alla som pratar om det. För det... Alla halmstrån man kan gripa efter en sån situation behöver man. Och det kan likväl vara du som får ett samtal. Om att man behöver hjälp. eller jag, eller vem som. Ja. Så att jag skulle nog säga liksom alla som...
Alla som lyfter detta.
Ja, precis. Alla som är mottagliga för att hjälpa.
Mm. Och vi vill tacka dig.
Tack själv.
Uff, ja, alltså jag har ett lands i ögonen.
Ja, jag känner mig att det börjar bli lite jobbigt nu och klockan har tickat iväg. Så ja. Det var en perfekt tillfälle att avsluta och avrunda detta. Och jättetack
för att så du gjorde detta. Så vill jag säga med det att man säger varför hon inte gick.
Mm.
Kan vi inte börja fråga, det står de här citaten på många ställen, men varför slog han henne istället?
Ja, precis.
Det är jätteviktigt. Mm.
Ah, nu fick jag
brukar, vi brukar faktiskt säga det, det var en annan kvinna som var också, att när vi frågade henne, vad fick det att lämna? Hon sa att det är första gången hon har fått den frågan. För annars brukar folk alltid vända på det och fråga, varför lämnar du inte?
Mm. Men det är jobbigt att få de frågorna hela tiden, för man vet inte, man är så kontrollerad. Nej,
precis,
men just
precis.
Att, varför slog han? Varför behöver vi inte fråga dem mer?
Mm.
Och som du säger, det är inte du som har gjort fel i detta, för då är det du som hade suttit i fängelse nu.
Och det är där vi måste stärka kvinnor med, för att vi säger ofta, vi
men det vet, skulle på kvinnorna,
men jag tror inte på det ibland. Alltså, jag säger, ja, jag vet, det var inte mitt fel, men det är en annan sak att tro på det.
Mm.
Och det är det stödet det
man vi behöver. Jobba med.
Mm. Mm.
För det är ju så, och det är som du säger, det är lätt att förstå det förnuftigt. Att det var inte mitt fel och det var hur jag gjorde aldrig någonting som... Det finns inga ursäkter för att han behandlar mig.
Men att tro på det.
Men att verkligen att det sjunka in och verkligen fullt ut så här, och inse det.
Så det skulle jag vilja trycka på, att det stödet behövs.
Ja.
Vi tror på er kvinnor.
Ja.
Och vi står bakom er. Tack så jättemycket.
Tack.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.